Ja, det här är Helmi Jönestam och jag tänker fortsätta med mina berättelser om Ryssland. Jag arbetade i stan Cheboksary hösten 2007, men fortsatte sen att besöka mina vänner där var och vartannat år fram till 2016. Efter det har jag inte gjort några Rysslandsresor. Och idag skulle det förmodligen innebära rätt stora svårigheter med att komma in i landet och kanske en viss fara med att vara där. Jag vill ge några korta glimtar av ryskt vardagsliv, så som jag fick ta del av det under mina besök i Cheboksary. Även om resan dit är lång, med först flyg till Moskva och sen en natt på tåget, så är det vanligtvis inte särskilt komplicerat. Och väl framme möts jag av vänner som vill ta hand om mig. Varje gång jag kommer till Cheboksary har jag tillbringat åtminstone en dag på den stora marknaden som ligger ganska centralt i stan. Gagarin står staty i närheten och han är bra att ha när man ska stämma möte med någon. Men till centrala marknaden vill jag helst gå ensam. Den är så otroligt stor och där finns i princip allt. Grönsaksdelen upptar största delen av området. Men man hittar också möbler och kläder och hushållsprylar. Och i stora saluhallar intill kan man köpa kött och fisk och andra matprodukter. Mest älskar jag att gå runt på grönsaksdelen av torget. Jag tröttnar aldrig på att vandra omkring bland det enorma utbudet. Samtidigt kommer jag ju inte ifrån min undran om det verkligen gick att göra några större förtjänster. När potatis kunde köpas på kanske 30 ställen och tomater i 20 olika stånd. För att vara en öppen marknad med kanske tusentals besökande var ljudnivån ovanligt dämpad. Ingen ropade ut sina varor. Ingen försökte fånga in någon presumtiv kund med höga tillrop. Bara när jag stod helt nära ett stånd och en lång stund hade betraktat några intressanta frukter kunde en försäljare komma fram till mig och fråga om jag möjligen var intresserad av att köpa. Vid ett av mina marknadsbesök tog jag upp min mobil för jag tänkte ta några kort. Direkt kom det fram en försäljare till mig och sa: "Köp gärna våra varor, men var snäll och fotografera oss inte." Jag kunde inte låta bli att skämmas lite. Det är alltid så otroligt behagligt att gå på den här centrala marknaden och att lämna Cheboksary utan att göra minst ett besök på marknaden. Den tanken finns bara inte. När jag var i Cheboksary åkte jag helst trådbuss till mina destinationer. Man kan förflytta sig kollektivt på tre olika sätt. Med trådbuss, med vanlig buss och så med en så kallad marschrutka. Bussarna som går på bensin är faktiskt inte så vanliga i Cheboksary. Det vanligaste färdmedlet är nog en marschrutka. Det är en kollektiv minibuss som tar cirka 10-15 personer. Man betalar direkt till föraren genom en liten öppning mot hans förarplats. Pengarna langas från passagerare till passagerare och när man kliver på så talar man av om var man vill stiga av. Under min tid i Cheboksary såg jag aldrig några tidtabeller för marschrutkorna. Men de är många och de rör sig som snabba vesslor runt omkring i stan. Och de kör fort, enormt fort. Och de var inte sällan inblandade i olyckor. Men bland Kebuksariborna var de ändå det mest använda färdmedlet. Men jag höll mig mest till trådbussarna som sävligt letade sig fram i stan. I bussarna och marschrutkorna fanns bara manliga förare. Men i en trådbuss kunde man då och då stöta på en kvinnlig förare. Varje trådbuss har en konduktör och de flesta verkar vara lite äldre kvinnor i min egen ålder. I början av 2000-talet så var pensionsåldern 55 år för kvinnor. Pensionerna var enormt låga, så många var tvungna att fortsätta arbeta. Men att vara konduktör under rusningstid i Kebuksari var verkligen ingen höjdare. Det enda betalningsalternativet var kontanta pengar. Några få hade månadskort att visa upp. Mer än en gång beklagade jag i tystnad de arma konduktörerna som trängde sig fram bland hårt packade passagerare för att ta emot de få rublen som resan kostade och överlämna ett mycket litet kvitto för betalningen. Men konduktören hade makt. Vid fler än ett tillfälle såg jag hur högljudda och berusade personer resolut fattades i armen av den bastanta konduktören och kastades ut ur trådbussen när den väl stannat. Den normala ljudnivån i bussen var tystnad eller lågmält samtal. Min ryggsäck tilldrog sig ofta uppmärksamhet. Ryggor i Kebuksari var ytterst sällsynta och förekom definitivt inte på en äldre kvinna som jag. Så jag fick då och då frågan var jag köpt min rygga och det kunde leda till trevliga småprat under resans gång. För det var ju inte alltid fullpackat i bussen utan mest under rusningstiden. Det fanns inte många utlänningar i Kebuksari. Under mina många besök där har jag bara stött på ett par stycken. Min lilla rygga lockar ju till sig människor och för att ta kontakt med mig. Men det var ändå så tydligt hur försiktiga människor var när det gällde att ta kontakt med utlandsfödda. På det hostel där jag bodde medan jag arbetade på universiteten i Kebuksari fanns ett slags reception alldeles vid ingången. När jag kom till boendet möttes jag av personalen där med en sån avståndstagande tystnad att jag frågade min mentor om de ogillade att jag hade kommit. Hon svarade att eventuellt kunde det vara så att personalen trodde att min utländska närvaro skulle förorsaka merarbete för dem och kanske tvinga dem till en oönskad kontakt med myndigheter. Men det behövde inte vara så, tillade hon. Det kunde också bero på ovana att möta mig som kom från ett land som de visste mycket lite om. I mitt boende ingick städning varje dag. Min städerska var en kvinna i 50-årsåldern och hon sa till att börja med i princip ingenting till mig om jag råkade vara hemma när hon kom. Efter cirka 2 veckor fick jag en fin bäddsoffa eftersom sängen i rummet var en gammal ranglig järnsäng som jag inte kunde sova i. Så jag la min madrass på den tjocka golvmattan. När det spred sig att gästen från utlandet sov på golvet beslutades det att jag skulle få en bäddsoffa. Soffan levererades utanför dörren och den var så stor att jag direkt såg att den skulle bli mycket svår att baxa in genom de två dörrarna. När städerskan kom och såg mitt dilemma log hon lite lurigt mot mig och började sedan lyfta och dra soffan in i rummet. Jag hjälpte till så gott jag kunde, men det var hon som gjorde det mesta av arbetet. Och till slut stod soffan där utmed ena väggen. Jag trodde aldrig det skulle gå att få in soffan, sa jag när vi hade pustat ut. Ryska kvinnor kan, fick jag till svar. Vi började skratta båda två och sen var isen bruten mellan oss. Veckan därpå kokade vi borscht, den ryska rödbetssoppan, tillsammans. Och när vi skildes fram emot jul så hade vi båda svårt att hålla tårarna borta. Men händelsen med soffan fick också andra effekter. Kanske hade min städerska förmedlat till övriga personalen att jag inte var farlig att prata med. För receptionspersonalen började hälsa vänligt på mig när jag kom och gick. Och ibland stod vi en stund och pratade både om Ryssland och Sverige. Jag kan inte låta bli att berätta om en incident till som hör ihop med bemötandet av utlandsfödda. Mitt emot hostelet fanns en utmärkt mataffär. Kanske var det min rygga eller kanske min klädsel eller mitt utseende som berättade för personalen att jag förmodligen var utlänning. Till den stora butiken hörde en manlig vakt. När jag började handla i affären så började han rätt odiskret att följa efter mig där jag gick mellan hyllorna. Ibland vände jag mig om och tittade på honom, men ingen reaktion. På det viset höll vi på kanske i 2 veckor. Men en dag när jag kom stod han kvar vid ingången när jag började röra mig och handla. Och han fortsatte att stå kvar och jag fick vara i fred. Det kändes nästan som att jag hade fått ett förtroende. Jag kände mig lite stolt faktiskt. Vid ett centralt torg i Cheboksary står Lenins staty. Däremot såg jag inga statyer av Stalin. När jag vid ett av de första besöken i stan kom att passera Lenins statyn med en väninna kunde jag inte låta bli att fråga varför han fick vara kvar. Flera Leninstatyer på andra ställen i Ryssland hade då rivits ner efter kommunismens fall och under åren med Jeltsin. Man ville markera att det gamla var förbi och att det nya demokratiska Ryssland hade börjat växa fram. Och med en oerhört långsamt och med många bakslag. Min väninna stannade upp och betraktade mig en stund. Ja, det är en berättigad fråga, sa hon sen. Men vi i Cheboksary har också ett berättigat svar. Lenin är en del av vår historia. Varför ska man förneka sin historia? När vi passerar över det här republikanska torget och ser honom där uppe så påminns vi om tiden som varit. Och kanske ställer vi oss då frågan, vilken tid vill vi leva i idag? Och här stannar jag för den här gången. Kanske kommer jag att berätta mera om mina vistelser vid annat tillfälle. Tack för att du lyssnat.